Ja, börsen ångar på och visar på fortsatt styrka och nya rekordnivåer. Många frågor dyker upp om hur man ska agera i ett läge när man kan känna att man kanske har missat tåget, som det heter, eller om man kanske har uppnått sina målsättningar för året redan nu och vill skydda sina vinster. Vi har bjudit tillbaka Magnus Lilja, som är private banking-chef på Avanza och som har osedvanligt god koll på börsen som helhet, för att inte tala om optioner förstås. Vi tänkte kolla med honom vad han ser i aktiemarknaden just nu, hur kunderna agerar och hur man kan tänka på den fortsatta investerarresan framåt. Det är goda och kloka insikter som utlovas här, så häng med! Ja, men välkomna tillbaka till Optionspodden. Podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen vill vara utan. Här pratar vi om börsens hela verktygslåda som alla vill ha tillgång till. Vi pratar avsnitt 93 och inte helt unikt. Mitt emot mig står
Thomas Bernholm
från
Nasdaq. Ja. Jag börjar kunna
det
nu.
Ja, och alltid Thomas Bernholm. Det är aldrig det är Thomas Bernholm.
Ja, okej.
Det är liksom inte...
Det är bra. Uppåt liksom.
Ja, men det är bra.
Ja, det är bra.
Hås på ditt namn.
Ja. Mm. Hur läget, Kalle?
Det är bra.
Ja, det var ett snabbt svar.
Ja, ja. Och neråt. Lite. Ja. Nej, men det är bra.
Ja, kul.
Och det är bra på börsen. Det är starkt. Starkt på börsen.
Ja, men verkligen.
Det är ju inte jättelångt ifrån 30% upp sedan november.
Mm.
Det är, vad är det? December, januari, februari, mars. Det är inte många månader. Nej. Fyra stycken typ som vi har sett typ ja, en grymt bra årsavkastning faktiskt. Ska jag fortsätta så här? Vad tror du? Du som jobbar på börsen inte får säga någonting.
Nej, exakt. Så jag står fast vid det.
Du har ingen aning.
Exakt.
Nej. Nej, det är lite där de tvistade lärde. Så sa vi också förra gången, det var 2 veckor sedan och även gången innan dess, det är en månad sedan. Och det är ju lite så, när det bara fortsätter ticka uppåt så kommer det ju närmare. Liksom, om man tävlar någonting så varje seger i rad man har desto närmare en förlust kommer man, säger idrottspsykologin.
Ja, ja, ja.
Börspsykologin säger lite samma sak och det påverkar oss alla.
Hoppas det gäller omvända också. Jag har tickat neråt länge så snart vänder uppåt. Då.
Ja, precis. Ja.
Nej, men på tal om psykologi, det är där som du sa i inledningen här att det kanske är många som känner att missa tåget och sådär och vissa kanske blir oroliga för att det kanske kan komma en sättning och sånt.
Ja.
Och då är det fint att lyfta fram instrumenten här.
Mm, och våra experter vi har omkring oss. Mm. Och apropå då förra avsnittet med Lotta Faxén.
Ja.
Mycket bra och god feedback. Mm. Mycket kunnig person och proffsförvaltare.
Mycket trevligt att lyssna
ja,
på.
Ja, väldigt småländsk.
Ja, absolut.
Hon var faktiskt här första torsdagen i mars. Det var en ära att ha en smålänning här på Smålands nationaldag. Men väldigt duktig och goda insikter om börsen. Mm. Och det har ju även Magnus Lilja vi ska prata prata med faktiskt om ett tag. Så det ska bli superintressant. Så då kommer vi få lite bättre koll på kanske vad som händer där ute. Mm. De som har lite koll på bitarna.
Så. Och på tal om saker som händer. Mm. Det har varit intensiva veckor.
Ja, men det har ju det. Mm. Bra, på bra sätt. Verkligen.
Jätteroligt. Ja. Kan du berätta någonting vad du har gjort?
Ja, vi har varit på idel utbildningar, seminarier för medlemmar, både live så att säga, på plats och via webbinarier. Varit flera sådana och du frågade faktiskt hur mår du förra veckan, för det var väldigt intensivt ett tag där.
Exakt, ja, men två event samma dag och sådär.
Ja, det har ju inte helt till vanligheten.
Nej. Men med det sagt, jätteroligt att se ett stort intresse för just optioner, för det har varit huvudtema på våra event.
Och vi hade faktiskt ett event på Nasdaq.
Mm.
Event som där kursarna i kursportalen blev inbjudna. Och det blev ju lapp på luckan. Och kö ut på gatan.
Det var roligt. Jättekul.
Det var lite kul. Nej, så det händer mycket. Och det kommer fortsätta göra också. Mm. En liten cliffhanger.
Ja, verkligen.
Så det är bra.
Och idag har också hänt någonting. Ganska stort.
Ja, vi har ett nytt kontrakt som har gått live idag. Ja.
Exakt, en ny termin till och med. Mm. Första handelsdagen idag, den 21 mars.
Och vad är det för kontrakt?
Berätta. Det är en termin och ett index då på småbolag, de mest likvida.
Japp.
Och den är ESG-screenad. Ja. Så den är alltså så här,
kvalitetsbolaget.
Ja, men exakt. Mm. Så att så här, responsible index. Men det är en jättebra möjlighet att kunna handla terminen då på de 30 mest likvida småbolagen.
Ja.
För det har en annan korrelation än vanliga OMXS30-terminen såklart. Mm. Så han har mycket småbolag så är det jättebra.
Ja.
Så kan man ta ett bett eller en hedge liksom, på ett smidigt sätt.
Och i övrigt är det ju samma villkor. Mm. Alltså terminsvillkor så att säga. Så att den handlas av. Vi var med på första avslutet där och så lite historiskt på något sätt.
Ja. Och indexvärdet startade på 800, men det sattes ju för en tid sedan. Och som du sa, börsen har gått upp ganska mycket.
Ja.
Så att jag tror att det var runt 860 som den startade
på. Ja, precis. Lite över till och med. Nej, men kul. Och det finns ju anledning att komma tillbaka till det instrumentet. Och speciellt då som småbolagen är ju lite fokus.
Ja, exakt. Sådär. Mm. Bra att känna till att det finns en sån termin nu.
Ja, visst. Men då ska vi titta närmare på hur börsen faktiskt mår då?
Det tycker jag.
Ur vårt perspektiv. Ja. Då gör vi det.
Kalle, du sa att det var en väldigt stark börs. Ja. Hur ser det ut nu i dina termer så att säga?
Ja, det ser starkt ut. Gör det faktiskt. Hyfsad harmoni. Men sen finns det lite grann i kulisserna som vi tittar på här med. Mm. Och våra optionsvärderingar och skew och allt vad det är. Nej, men om du har ju en liten graf framför dig som man kan titta på som är vårt breda index, price index, OMXSPI. Där har du en uppåtgående graf som återigen idag visar en ny högsta nivå sedan november.
Och då är vi på?
Ja, då är vi, alltså, vad menar du?
Vilken nivå?
Jaha, ja, vi är på 960-nivån på den. Om du minns så pratade vi länge om 850-nivån. Kommer du ihåg det?
Det minns jag mycket väl. Ja. Stod stångade där fram och tillbaka, fram och tillbaka.
För ett år sedan ungefär så var den där. Sen så klättrade den lite under det. Och nu pang, så har gått rakt upp sedan november då, som sagt. Mm. Nej, börsen ångar på till nya nivåer. Till synes utan stopp. Frågan är hur länge den trenden kan hålla i sig då. Utan att vara allt för negativ. Utan just nu ska vi må bra av att börsen går upp förstås. Men tittar vi då på riskmåtten. Volatiliteten där borta, implicita volatiliteten som visar då hur investerarna faktiskt värderar risken på börsen och hur den mår i närmsta tiden.
Och då pratar du VIX-index här?
Vi pratar VIX-index, precis. Och normalnivå på VIX-index är 20, det har vi tjatat om några gånger. Men vi har en nivå nu på 13, ganska precis, 13,03. Och förra veckan, två veckor sedan, så hade vi 14,4. Så det var ju marginellt ökad risk då. Men tittar man på VIX-index här så är det ju ganska mycket volatilitet där, upp och ner. Alltså det är små rörelser, men det är ingen stabil rörelse åt andra hållet. Men det har varit lite svårt för investerarna att bestämma sig, helt klart. Och det är inte så konstigt när det går upp så här mycket. Man blir lite konfinerad. Risken är fortsatt låg, så att det rör sig mellan väldigt små intervaller, men det rör sig mycket. Det är lite svårt att bestämma sig där.
Ja.
Så att summa summarum så här långt så är det stark börs till väldigt attraktiv riskpremium.
Ja.
Så, ja, men så ser det liksom ut. Men sen så har vi då det vi kallar för skew-index. Hur oroligt är det? Om man tänker sig en försäkring på börsen, man köper säljoptioner på nedsidan till exempel. Man kanske vill låta den här hävstångseffekten ifall det kommer kraftigt ras neråt och sådär. Då har vi ett skew-index som normalt sett ska ligga på 120. Då är det liksom vid var tid en normal hedge på nedsidan. Man köper alltså en riskpremie till normalpris kan vi säga. Men det här har ju varit jättehögt. Den var ju upp mot 170. Det har vi liksom inte sett tidigare. Innan rapportperioden kommer.
Mm.
Och då var det oroligt. Men sen blev det en bra rapportperiod och börsen har fortsatt upp. Och nu är vi nere på 141. Att jämföra med 145 nästan förra gången vi pratades vid.
Ja, just det. Så aningen ner där?
Aningen ner, men det här är fortsatt ganska högt. 120 normalnivå, 140, det är högt. Då är det ganska bra betalt för försäkringspremien där på nedsidan.
Mm.
Det här betyder då att investerarna är faktiskt ganska beredda på att det ska komma en sättning. Och det är å ena sidan inte alls konstigt, för att har det gått upp så här mycket så är det ju kanske sannolikt och logiskt. Men å andra sidan så är det kanske lite mer förberedelse på att det är ju faktiskt en oro ute i världen. Det händer saker och ting och det är ju val i USA så småningom och det har ju för sig fått börserna tidigare gått upp och sådär, men det är osäkert.
Mm. Så. Men både VIX och SKU har alltså kommit ner lite grann sedan två veckor tillbaka.
Yes, det stämmer det. Mm. Så inga stora förändringar åt ändra hållet skulle jag säga, som indikerar att det är bra mycket mer positivt eller negativt, förutom att börsen faktiskt fortsatt uppåt. Och det är ju bra.
Mm.
Sen har vi då vår ratio som är volatiliteten på VIX-index. Mm. Det här är lilla överkursen. Man behöver inte fördjupa sig så mycket liksom, i det om man inte vill. Men det är ett bra litet index att kolla på, eller två index att jämföra med varann. Det är VIX-index om man är intresserad av att titta på den. Det är en volatilitet på optionskontrakten i VIX-index. Och den är ganska låg. Men om man sätter den i relation till det redan låga VIX-index i sig självt, då får man liksom en bild av ja, men hur är relationen med att vi spekulerar i att det ska bli stökare börs mot hur stökig börsen just nu faktiskt är.
Just det.
Så det är spekulationen versus fakta vi får här på pränt. Och det är ju superintressant.
Aha.
Och har vi där ration då mellan, vad har vi sagt, 6 och 7, va? då är det nästan självuppfyllande att det ska bli någon sorts korrigering så småningom. Och det har hoppat faktiskt över 7 och ner igen under 6 och har varit liksom lite där. Och det har faktiskt inte gått ner så mycket. Vi hade faktiskt lite sättning för, om du kollar på börsen i januari, i slutet av januari så hade vi lite sättning faktiskt.
Ja, just det. Men över 7, det var ett tag sedan, eller hur?
Det var ett tag sedan. Mm. Sen har det studsat upp mot 6 och var under 6 förra gången vi sågs, 5,80 igen.
Ja.
Nu är vi tillbaka upp precis vid 6-nivån, 6,05. Så det håller sig där uppe.
Mm.
Återigen, inte konstigt när börsen är så pass stark som den är. Men det här indikerar ju att det finns ju en spekulationsgrad och en prissättning och positionering av dem där borta. Det här kan ju då komma att liksom bli en rekyl neråt.
Just det.
Och för att säga för sista gången, det är inte så onaturligt i det eftersom det är stark börs. Däremot kan man tänka sig att om det händer någonting där ute, om det nu kommer en trigger som vi helst inte vill se, om du förstår, som gör att det blir kraftig nedsida, då kommer det nog gå väldigt fort, för de positionerna finns här. Så summa summarum, väldigt stark och harmonisk börs av de fakta vi har just nu. Det finns ingenting som är egentligen far och färde. Det är harmoni och kanske ticka på uppåt ett tag till. Men var beredda och se över er hedge på nedsidan.
Mm.
Av rent praktiska skäl, om inte annat.
Bra.
Ja, och våra egna papper.
Tänkte just fråga om, ja, hur ser det ut där?
Jo, men OMXS30, vårt eget index. 11% implicit volatilitet, väldigt lågt där också.
Verkligen.
Så att det är ju, och historiskt så har det tickat upp lite till hela 8%.
Hela 8, ja.
Ja, det är otroligt låg volatilitetsnivå på vårt index.
Och det är alltså historiska volatiliteten 30 dagar som du pratar om?
Ja, 8,3. Mm. Och jämför med den implicita vad man värderar just nu, optionskontrakten, på 10,9.
Mm.
Och sen så är det då lite si och så med hur de här ska värderas. Folk har lite problem här, till och med på professionell nivå har jag sett. Därför att det är utdelningstider. Mm. Om vi stökar till det lite grann, om man inte stoppar in de parametrarna ordentligt då.
Just.
Men det är inga stora konstigheter, det gäller mest att man gör det. Två något papper som sticker ut, vad är det jag skulle fråga?
Ja, det är inte två, men jag tänkte fråga, är det något papper som sticker ut?
Ja, men jag tänkte ta två. Hennes och Mauritz är ett, som alltid sticker ut lite grann. Där har vi ganska låg rörelse sista tiden. Den har ju fått lite stryk så här, för en tid sedan. Men är ju ett kvalitetspapper och det finns ju, ja, en stor spekulationsmån just Hennes och Mauritz. Och här har vi en implicit volatilitet på 40%, vilket är en ganska kraftig edge på uppsidan. Så här har man då, ja, man kan säga så att den historiska rörelsen i Hennes och Mauritz är ganska mycket lägre än vad det brukar vara. Den implicita är lite högre än vad det brukar vara. Så här tror man då på lite mer rörelse av olika anledningar i närtid.
Och du sa en stor edge där. Vad har du för värden då?
Ja, jag har 17,3 historisk volatilitet i Hennes. Jag har över 40,3% implicit volatilitet i Hennes och Mauritz i närmsta kontrakten där.
Så edgen är runt 23% någonting?
Edgen är 23,0% faktiskt. Mm. Stämmer. Vad duktig du på att räkna.
Det var svårt det.
Ja. Nej, men sen har vi Nibe som jag får mycket frågor om. Nibe har ju sett bättre dagar helt klart.
Ja.
Och det är mycket spekulation varför det går så dåligt då. Man har ju klara fakta på bordet i och för sig, men sen så sitter man och spekulerar. Och här har vi ju en ganska kraftig historisk volatilitet på 53,7%. Det är väldigt mycket. Då rör det sig en hel del från ena dagen till den andra över tid. Sen har vi då marknaden som sätter 29,3 implicit då. Det är ju markant lägre. Ja, 24,4% lägre. Och det är inte heller kanske konstigt eftersom det har fått så mycket stryk. Det är ju fakta att det går dåligt i åtminstone aktiekursen i bolaget och så här.
Just.
Så, men här har man en god indikation på vad marknaden tycker om riskbilden.
Ja. Så. Bra att du lyfter fram det, för där har du alltså en negativ edge, eller hur?
Ja, negativ, precis. Så då är det väldigt hög riskbild bakåt sett i Nibe, för den har gått ner en hel del. Men framåt så ser man inte samma risk,
nej,
men ytterligare lika mycket nedsida, vilket också kanske är logiskt, jag vet inte. Men då kan man läsa av den analysen i det här,
precis,
edgen, helt enkelt.
Och den här fina, förträffliga rapporten hittar man på
optionsbloggen.se.
Bra.
Mm. Så med det sagt, här har vi en hel del olika rörelser i börsen och vi har en styrka i börsen. Men hur gör man då om man nu ska liksom lära sig investera i det här eller gå in nu? Eller om man redan har gjort det och man har fått en bra utväxling, vad gör man då? Vi har ju många bra lösningar, men vi tar lite hjälp.
Mm.
Och vi hämtar in Magnus Lilja, tycker jag, från Avanza.
Bra,
det gör det.
Gör det.
Hämta in.
Honom.
Ja, men då säger vi varmt, varmt välkommen tillbaka till Optionspodden. Magnus Lilja, Private Banking-chef på Avanza. Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Välkommen tillbaka. Hur känns det att vara tillbaka?
Ja, men det känns jättekul att vara tillbaka. Tack för att jag får komma hit.
Nej, men tack för att du vill komma hit.
Och det var ett och ett halvt år sedan ungefär. Sist.
Ja, det är tiden går fort alltså. Ja. Avsnitt 66 sa vi alldeles nyss här.
Just det.
Men hör du, för de som inte var med då, var en snabbis om vem du är och vad du gör.
Mm. Ja, men jag är ju otroligt fascinerad av finansmarknaden och har ju arbetat i den i ungefär 30 år nu. Så att, det börjar bli lite tid som har passerat revy. Men aktiemarknaden, räntemarknaden, valutamarknaden, krediter, emerging markets och som vi pratade om tror jag senast, efterställd skuld eller problemkrediter. Då. Det jag jobbar med också.
En osedvanlig bredd på din kunskapsbas du har.
Måste man säga.
Och idag, Private Banker på Avanza, fort med det ett tag sedan också du började där på Avanza.
Mm. Exakt, jag är chef för vår Private Banking-verksamhet. Mm. Och för er som inte känner till det då så är den idag ändå relativt, vi är ändå relativt stora. Det är liksom, vi ligger hack i häl på de största storbankerna vad gäller marknadsandel. Enligt Prospera har vi ungefär 15% av marknaden vad gäller antalet kunder. Mm. Så att, vi har ungefär 30-35 000 kunder som har ungefär 350 miljarder hos oss då, vad gäller private banking. Segmentet då. Private banking och pro. Och pro är ju det som heter active trading då, där vi har de som också livnär sig på att handla framförallt aktier då. Mm. Så att det är ju en otroligt spännande grupp av kunder som vi jobbar mot.
Mm. Ja. Ja, det är ju, ja, vi har ju varit där, träffat era kunder. Jag var ju där, föreläst lite grann. Vi ska ske igen snart. Och det är ju bra aktivitet på kunderna hos er där.
Ja, men det är jättekul. Vi arrangerar ju en del kundevent emellanåt och nu har vi ju ett den 10 april.
Ja, just det.
Så är ni PB provkunder så gå in och kika så får och komma förbi där Kalle pratar. Så
ja,
att, det kommer att vara, det är ett stort intresse kan jag säga.
Ja,
och är ni inte private banker-kunder så tycker jag det är värt att kika på avanza.se. Det kostar ju ingenting att vara PB-kund hos oss, man ska ha 3 miljoner i kapital och är man en aktiv trader så är det ju mer drivet av vilket courtage man erlägger helt enkelt. Men man får en hög skulle jag säga, servicegrad av ett kompetent kundansvarsteam.
Ja, låter ju toppen.
Ja, ska vi kasta oss in i hetluften direkt kanske lite här Magnus och tänkte fråga lite grann, hur är din generella syn på aktiemarknaden just nu? Du har ju en så bra bredd och kunskap, vi är nyfikna på vad du har att säga.
Ja, tänk om man visste hur marknaden skulle utvecklas, men, men det jag ser lite grann, jag tycker att det finns en sak som marknaden och centralbankerna har gemensamt vad gäller synen, det är ju att båda upplever att man befinner sig på väldigt hög höjd. Och att det är relativt tunn luft där uppe.
Mm. Yeah.
Powell sa ju det här så sent som igår att det är lite bumpy territory eller bumpy road. Och jag tror att det är så liksom att centralbankerna vill sänka räntorna, det är det de kommunicerar. Och varje gång de gör det så blir aktiemarknaden lycklig och handlar upp börsen.
Mm.
Och jag tror att investerarna å andra sidan drivs rätt mycket av att de inte har den risk som de egentligen vill ha eller borde ha givet hur marknaden rör sig. Så att det tickar på. Det finns inga riktiga rekyler i börsen för att folk har ingen risk att sälja. Så att det är så jag upplever marknaden just nu.
Mm. Och bara snabbt, inflation och räntor är alltid på agendan, tycks det numera. Ser du någon risk för att inflationen ska vända tillbaka eller att räntebanan liksom inte ska vara så nedåtgående som?
Ja, jag är ju, nu är jag räntemänniska borta, men jag ser ju kanske en större risk än vad marknaden gör. För jag upplever att marknaden handlar på väldigt hög sannolikhet för det som är mjuklandningsscenariot och kanske inte ens tar in att det finns ju en möjlighet risk att du får en no landing eller att du får en hard landing.
Mm.
Och jag skulle tro att om det inte blir den här soft landingen som ändå alla, alltså centralbankerna, de har ju verkligen grundat för det och det är det de ser och de vill sänka och som sagt marknaden handlar också på det. Men jag tror att det alternativa scenariot det är att du får en fortsatt väldigt stark arbetsmarknad i USA, att arbetslösheten, låt säga att den ligger kvar på 3,9% eller att den härifrån kanske till och med tickar ner ytterligare och att det skapas fler jobb ändå. Det skulle ju vara lite bekymmersamt då, för då kommer ju centralbankerna inte kunna sänka som det är tänkt. Det i sin tur skulle ju kunna leda till en hard landing, för då blir de liggande för länge på den här höga nivån. Jag tror att centralbankerna drivs av en oro, för de vet att de ligger på höga nivåer, de vet att det smärtar för ekonomierna både i USA, Europa, Sverige, men att de kan inte riktigt sänka ännu. Det är därför de pratar om att de ska sänka, för de vill sänka. Men de måste få mer så att säga data som verkligen bekräftar att inflationen är nere på målnivåer. Och det är klart att det man har sett nu med Mellanöstern till exempel, den konflikten som pågår där, den leder ju till nya störningar i leverantörskedjorna när vi får lägga om rutterna på sjöfarten som inte kan passera genom Suezkanalen. Det gör att det tar längre tid för fartygen att transportera varorna, och det blir dyrare. Det blir också dyrare att försäkra godset. Och det i sin tur att det tar längre tid och att det får en flaskhals där, det kan ju också leda till att det är svårt att få fram varor i tid och priserna stiger.
Just det. Och elda på inflationen.
Ja, ja precis. Och det gör att vi kan få störningar som gör att priserna skulle kunna gå upp. Vilket gör det ytterligare svårare naturligtvis. Sen finns det andra mer långtgående, eller kanske lite på lite längre sikt, andra aspekter. Och det är mer lite tankar jag har, att hela den här geopolitiska situationen, både egentligen mellan då Kina, Taiwan, USA, Kina, som jag tänker på specifikt, den har ju också lett till att man kanske gör en, man flyttar ut från Kina, flyttar hem produktion närmare sin hemmamarknad, så att både europeiska och amerikanska företag gör ju någon form av homesourcing eller nearsourcing, och det gör att du kanske flyttar produktion tillbaka till USA. Då skapas det ytterligare jobb i den amerikanska ekonomin. Och det där gör ju också att det blir svårare att analysera vad som faktiskt händer i ekonomin.
Ska du säga någonting?
Nej, men jag tyckte det är jättebra just att prata dels om inflationen och räntorna och lite grann om rådande, alltså världsläge om man säger så, konflikter och så vidare. Och är det någonting speciellt man ska liksom tänka på med allt det här du beskriver då? Hur man ska hantera risker och någonting liksom. Är det någonting särskilt vi ska förmedla?
Nu har ju börsen gått upp ungefär 10% i USA, den gått upp 7% i Sverige. Och det är, som man tittar på den svenska börsen, så uppgången är framförallt driven av stora bolag, alltså kvalitativa bolag. Det är banker å ena sidan, och å andra sidan är det industribolag som är globala. Tittar man på fastigheter så är det fortfarande på minus eller nära noll. Tittar man på First North så är det minus, och tittar man på småbolag så är det likadant. Just det. Det säger ju mig i alla fall att marknaden är inte riktigt övertygad om att vi ser liksom en bred återhämtning och att nu ska ekonomin ta riktigt bra fart igen. Utan man håller sig till riktigt kvalitativa bolag som antingen då har en global exponering och är världsledande inom sina segment, och eller då typiskt högutdelande bolag där bankerna återfinns.
Ja. Tillbaks till, alltså oroligheten i världen är ju faktiskt en riskfaktor för alla delar, inflationer och börser och allting vad det kan vara. Och specifikt pratas det, tycker jag hör, om just Kina-Taiwan. Om det mot all liksom, förmodan och gud förbjude skulle hända någonting där, vad tror du skulle liksom ske med marknaden då? Ser vi 30% ner då och allting vänder till det sämre igen? Eller är det typ ett sånt scenario som kanske är något man ska var orolig för, tror du?
Jag tror det är extremt svårt att bedöma den politiska risken. Alla vet ju om att den finns, men jag tror personligen att Kina har så pass stora ambitioner vad gäller sin position i världen, och det är ändå världens näst största ekonomi, så att jag tror att det blir svårt för dem att genom en, så att säga, en aggression närma sig Taiwan och ta över, för att jag tror att nedsidan är så pass stor, så att säga, vad resten av världen i sådana fall behöver göra. Så att,
ändå säger de att de ska göra det i Kina, liksom, i någon mån, vid något tillfälle, ta över Taiwan.
Absolut. Så. Och det är klart, det är så retoriken ser ut. Men det, som sagt, det är ju ingen som vet. Men jag tror att det får ju var och en fundera över vad är den, så att säga, vad händer då in i Kina och vilken är risken för Kina att bli, så att säga, utfryst från världsekonomin i övrigt.
Ja,
och,
precis.
Och vad skulle det kosta Kina? Så att, ja,
det skulle kosta en del säkert. Hoppas att de tycker för dyrt.
Ja, verkligen. Men med allt i det här beaktande, så att säga, hur bygger man liksom en bra och risktålig aktieportfölj i detta klimat? Liksom? Har du någon vägledning där?
Jag tycker på något sätt så är det väl, svaret ligger ju i det marknaden redan har gjort. Marknaden har köpt kvalitetsbolag som klarar av svängningar och som så att säga har stabila kassaflöden och har en stor geografisk exponering, så att säga, till multinationella bolag som egentligen, man får en diversifiering i sig genom att de verkar på så många olika marknader. Det skulle jag säga. Men generellt sett kan man väl säga att den höga räntenivån, framförallt korträntor, då, den gör ju att du har ju varit ett otroligt hårt tryck på fastigheter och till viss del är det ju det fortsatt, även om en del har, så att säga, man har köpt upp fastigheter från botten ganska ordentligt då, om det är botten i höstas. Men problemen kvarstår ju faktiskt. Det är inte så att det är löst, att refinansieringen är klar i fastighetssektorn, att det bara tuffar på, utan jag tror mer kanske att det är drivet av att marknaden ligger före och att det är en förhoppning att snart kommer de sänkta räntorna göra det enklare för fastighetsbolagen att refinansiera sig. Men vad jag vill komma till är att den typen av bolag har ju fortfarande utmaningar, därför att de har refinansieringsrisken. Så att de träffas på den sidan, på skuldsidan i balansräkningen, och samtidigt så träffas då en hel del fastighetsbolag också på intäktssidan. Att om man tar till exempel på hyressidan på bostäder, så även om man har fått igenom hyreshöjningar, så är det inte säkert att de täcker de kostnadsökningarna man har haft. Och tittar man på kontorslokaler, när fler av oss arbetar hemma, då är det klart att då blir det också en utmaning på sikt kanske med vakansgrader. Så att det finns ju risker både på intäktssidan och sen på skuldsidan och refinansieringen. Då. Så att det gör ju liksom att, jag tror att det är det som är förklaringen till att fastighetsbolagen faktiskt inte har gått så starkt i år. De hämtade sig från botten i oktober, men i år så har de inte presterat.
Nej.
Precis. Och det är likadant egentligen för många av de bolag som är på First North, att de är också beroende av bankfinansiering. Så att de har det ganska tufft. De har fått liksom helt andra finansieringskostnader som de inte har sett tidigare.
Ja. Så den här risktåliga aktieportföljen, finns det några specifika finansiella instrument du skulle kunna lägga till där, så att det skulle kunna bli extra risktåligt?
Ja, det är klart. Jag förstår ju ledande fråga, men,
jag skrattar också.
Men det är klart att du kan arbeta med att du ställer ut calls mot innehav i din portfölj, så att du får covered calls. Det är en klassisk strategi. Samtidigt tycker jag nu, när man tittar på marknaden och just optionsmarknaden är, så skulle jag nog hellre köpa optioner än sälja optioner.
Och varför det?
Ja, helt enkelt därför att marknaden, alltså det är ju ganska stor osäkerhet i världen. Men på aktiemarknaden så har det aldrig, tror jag, rått en sådan samsyn som det är nu. Det är väldigt låg realiserad volatilitet. Tittar vi på MX30 så tror jag realiserad vol ligger någonstans runt 8% eller strax under.
Exakt.
Och marknaden handlar ju precis runt det där. Så den ligger kanske 8-8,5 bid offer på närmsta kontrakten.
När såg du den låga nivån sist? Du som har varit med länge.
Ja, det är många år sedan. Ja. Det är jättemånga år sedan.
Vi satt och pratade nu och undrade om det vi har sett det ens en gång. Alltså, det är ju jättelänge sedan.
Och tittar man på DAX till exempel, så tror jag att det handlar runt 10,5-11. Det är också väldigt lågt.
Ja, sjukt lågt.
Jag tror S&P 500 ligger vid runt 12,5-13 kanske. Också superlågt. Då. Så att för mig så innebär det att då är jag hellre köpare av vol än säljare av vol. Vi vet ju inte vad de här svanseventen skulle kunna leda till. Och i sådana fall leder det ju till, alltså rent strategimässigt, att har man en portfölj, ja, då kanske man ska köpa autodemand-optioner med lite längre löptid, därför man får en del vägarisker där också. Mm. Och skulle det smälla, ja, då sticker ju vållan upp och då får man ju tillbaka, även om det går lite tidsvärde så att säga på att köpa de här, så kan man ha råd att ligga i flera månader och sen skulle du få en spike i volatiliteten så ökar ju värdet ganska dramatiskt i de här. Ja,
och då pratar du primärt om att köpa säljoptioner.
Ja, det var väl det jag tänkte, för att skydda en portfölj.
Ja, exakt. Ja, just det. Risktålig portfölj.
Ja, exakt. Blir det. Ja.
Och, men sen såg jag en annan intressant spaning då, för om det var någon vecka sedan, just vad gäller Nvidia då. Att skewet i Nvidia var negativt med nästan 10 procentenheter.
Håsat bolag.
Så att man är liksom inte ett dugg intresserad av nedsidan, utan nej, alla vill köpa köpoptioner i Nvidia.
Ja, det är risk för uppåtkrasch där, var det någon som sa. Det har redan varit, ja, uppåtkrasch. Nej, men det här med optioner och så är ju förstås ett väldigt bra komplement till en portfölj förstås. Och den 10 april som du sa har vi ju ett stort event hos er och informerar. Men hur jobbar ni med att informera liksom era kunder om de här sakerna till dagligdags? Jag får ju själv många fina mejl från er i och för sig, kontinuerligt.
Ja, men dels så skulle jag säga så har ju vår redaktion på Placera, de skickar ut grejer löpande. Sen vi själva på Private Banking har ett marknadsbrev där vi har kunniga derivatpersoner på kundansvarssidan hos oss då, bland andra Oliver hos mig som skriver en del om optioner och har bidragit i marknadsbrev och kommer att fortsätta göra det, och det vet det får vi rätt mycket återkoppling på också från kunder som tycker att det är både roligt att vi gör och att de får idéer från det.
Okay.
Så att, det på det sättet jobbar vi.
Riktigt bra. Och vi har ju liten sån här tröskel att gå över för de som aldrig har handlat optioner förut men kanske är aktiva i aktiemarknaden. Så har du någon snabb sån här trick på hur kommer man liksom igång? Det finns ju avtal och förstås sånt där som är en engångsgrej, men sen hur gör man för att verkligen börja handla ett kontrakt?
Ja, men jag tycker det bästa är nästan att ringa in och prata med en kundansvarig och så får man reda ut de frågor man har. Hur funkar det i praktiken? Hur kan jag tänka så att säga kring min optionshandel och vilka risker innebär det ena eller det andra, och sen får man då nästan sätta igång och handla och pröva med något, med något mindre, men som sagt, man ska ju inte ta mer risk än vad man faktiskt kan klara av och bära. Man måste vara beredd på att köpa en option, ja, men du kan förlora hela premien, och ska du ställa optioner så ska du vara beredd att ta på dig den underliggande tillgången så att du klarar det helt enkelt.
Ja, men precis. Man förstår reglerna och kunskapen att det är så viktigt, tycker vi säga förstås.
Ja. Ja, det var en del specifika tips då man ska komma med optionshandeln för de som är mera nybörjare så att säga. De som är mera avancerade så där, finns det någonting du kan uppmuntra dem att kika på? Är det
men det är ju kopplat till marknaden. Vi har väldigt låg vol. Och marknaden är ju otroligt konsensus, alltså den är ju driven av att alla är helt överens om vart det här ska. Det ska vidare upp. Det har gått upp rätt mycket. Värderingar börjar bli höga. Det ligger någonstans på 21 i P på S&P 500. Men det beror ju också på att vi har big tech-bolagen som driver upp där. Jag tror att Teslas P ligger någonstans runt framåtblickande runt 40-42. Nvidia tror jag ligger runt 30. Det är dryga 30, och flera av de här bolagen ligger någonstans mellan 30-35. Apple har kommit ner en del, och Apple har ju faktiskt gått ganska dåligt.
Ja,
den är väl ner en 7-8% och Tesla är väl ner 30% i år. Så att jag tror att det gäller att hålla koll på de här bolagen, för de driver ju på rätt mycket. Ja. Och också passiva mandat, det vill säga indexförvaltningen, gör ju att ju mer du kommer in i index, desto mer måste de köpa de här högt så att säga, de som har stor market cap då, och då blir det kanske en överdrift att man köper mer utav de här bolagen, och då kommer även de aktiva förvaltarna in och behöver köpa de bolagen som faktiskt tickar på och går bra.
Tänk på en snabbis, ett par saker till här. Jag vet att du har bråttom iväg, men om du ska säga någonting som du tittar på dagligen, du som har varit med länge och samlat på dig mycket kunskaper, vad är de liksom viktigaste parametrarna du tittar på om dagarna? Är det volatiliteten, är det just de här storbolagen, eller är det någonting annat du specifikt tittar på? Räntor kanske?
Just nu tycker jag nog att det är dollarn är viktig att hålla koll på. Alltså kronan är ju svag. Det intressanta, nu funderar jag lite grann, vad skulle hända om Riksbanken går före de andra, om Riksbanken skulle sänka i maj? Jag är inte säker på att kronan skulle försvagas. Den skulle kunna stärkas därför att det blir mer riskaptit, för man tänker nu kommer tillväxten och tuffa på, vilket det normalt inte brukar se ut så, utan det brukar ju vara räntedifferensen som styr i form av carry då. Ja. Men givet att vi inte har, att kronan inte har stärkts mer efter att Riksbanken faktiskt har sålt mycket dollar och euro då för att säkra delar av valutareserven, vilket de började med i höstas. Och givet att inte kronan stärks mer, så finns det ändå liksom en det finns ju svagheter, det finns ju risk att kronan kan få mer stryk, framförallt om det skulle bli lite mer volatilt. Mm. Och jag tror också att en del förklaring till att kronan inte återhämtas, så det är ju, om man tittar på obligationsmarknaden, så är ju ändå långa svenska obligationer ligger på 2,40 ungefär, det är på 10-åringen, och det är ju samma nivå som för Tyskland. Ja. Och då blir det svårt att argumentera för att köpa svenska långa bonds då. Mm.
Ja, vi får se, vi skulle nog må bra om en liten starkare krona rent generellt.
Ja, men hålla koll på dollarn, hålla koll på de här big tech-bolagen då, eller Magnificent Seven tycker jag, hur de handlar. Och vara observant på just vad som händer med kursutvecklingen i respektive bolag, inte minst Nvidia. Då. Det skulle ju kunna vara en trigger för nersida. Det kan ju vara en lite svagare rapporter som utlöser faktiskt en försäljning eller någonting som skakar del. Och det sista är ju makrodelarna. Att räntemarknaden redan prissatt egentligen att Fed ska sänka 3 gånger i år. Ja. Och det är man ju helt övertygad om. Och skulle vi få starka arbetsmarknadssiffror, eller nu fick vi starka producentpriser här för någon vecka sedan, och skulle det fida in i framförallt i PC då, siffrorna, en inflationsmått som Fed tittar väldigt mycket på, ja, då finns det ju naturligtvis risk för att du får en omprissättning på marknaden, räntor skulle gå upp. Kanske, vi säger att långa räntor i USA skulle gå upp en 20-30 punkter, ja, då går ju börsen ner.
Då händer något annat, ja.
Precis. Så jag tror att det är makrodrivet och inflation.
Ja. Ja, en fråga som jag alltid ställer. Vad tror du om börsen under 2024? Du har indikerat lite grann här. Men om du kan...
Börsen har ju redan genererat en årsak.
Exakt.
Den har ju gått upp 7% i år.
Ja. Ja, vi vill ha facit. Vad är börsen julafton?
Det är väldigt svårt att säga. Men, men om vi får den här perfekta mjuklandningen, om inflationen kommer ner och centralbankerna sänker, ja, då kan vi gå säkert 5-7 procentenheter till. Men om vi får den här turbulensen som Feds Powell var inne på lite grann igår då i sitt tal, att now we have bumps. Så. Mm. Ja. Och det blir mer bumps. Då får du en omprissättning och då fördröjs hela den här penningpolitiska cykeln. Och då får vi ett så kallat taffelberg. Då ligger ju korträntan kvar längre på den här platån. Mm. Och då tror jag att risktillgångar kommer få se en omprissättning.
Och då hamnar börsen?
Ja, då kanske vi hamnar på noll då vid året.
Ja, ändå rätt okej. Okay. Vad bra. Du, Magnus Lilja, stort tack för att du tog dig tid idag och komma och prata lite med oss igen.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack så mycket.
Vi hörs snart igen.
Tack, hej då.
Ha det fint.
Hej.
Ja, Kalle, där fick vi en hel del intressant information.
Ja, Magnus är en klok man med många långa års erfarenhet.
Ja. Och som väldigt bred erfarenhet också.
Ja, verkligen. Mm. Ovanligt bred över hela linjen. Mm. Så det är en intressant syn på börsen han kan ge oss. Verkligen. Eller har gett oss.
Och det är ju sådana frågor du ofta får också, eller hur?
Att ja, det är ju det.
Ja. Så det är jättekul att kunna bjuda in experter.
Ja, som dessutom är duktig på optionshandeln som han är, Magnus.
Det gillar vi alldeles särskilt.
Ja, det gör vi. Och det är ju ganska mycket frågor som kommer. Det är ju en underliggande marknad som är faktiskt ganska viktig. Aktiemarknaden som vi måste ha koll på. För att ha bra optionsaffärer förstås. Och det kommer mycket frågor, så ska vi ta några stycken som vi brukar?
Tre brukar ta, va?
Ja, ja, bara för att ha någon liten bra jämn fördelning här.
Ja.
Men tack för alla frågor, säger vi då, som vi brukar göra. Skicka gärna in fler frågor, gå in på optionspodden.se, tryck på lilla knappen här, fråga optionspodden, så lagras det. Vi läser alla frågor och vi försöker återkomma faktiskt om vi har tid och möjlighet. Men, eller så tar vi upp dem här. Och Clifford har frågat så här. Vad är egentligen skillnaden mellan ett optionskontrakt och ett terminskontrakt? Frågetecken. Jag tänkte att du skulle få svar på, Thomas.
Ja, det finns ju en hel del skillnader såklart. För det första, terminen då, det är ju alltså framflyttad likvid och framflyttad leverans. Mm. Och det är ju egentligen ungefär som option också kan man säga, om man, man låter något till lösen och så. Men du har ju förbundit dig, du är skyldig, alltså du har köpt en termin, skyldig att köpa, utfärdat en termin, skyldig att sälja.
Just det.
Så att det, du har inte den här rättigheten, möjligheten som du har som innehavare av
the option.
Exakt, optionaliteten där.
Så att köpa en aktie på termin är precis som att köpa en aktie på börsen, bara att du får ingenting idag och du betalar ingenting idag.
Nej, det gör du längre fram.
Ja, och samma sekund du har köpt terminskontraktet i aktien så har du samma risk som i aktien.
Mm.
Och du har en skyldighet, såväl som köpare och säljare, att genomföra affären.
Mm.
Men du betalar ingenting idag och du får ingenting idag.
Exakt. Så ja, vissa använder ju faktiskt terminer också som hävstångsprodukter, man ska säga. För du behöver ju inte, ja, du har ju bara ett säkerhetskrav liksom,
som är
ganska blygsamt i sammanhanget.
Just det, man betalar ingenting på det sättet, nej.
Nej.
Så det är det. Så optionen ger ju en rättighet men inte skyldighet. Mm. Medan terminskontrakt ger en skyldighet till både köpare och säljare.
Precis. Ska man fördjupa sig lite grann, så du har ju inte tidsvärde på samma sätt i en termin.
Nej.
Som du har optioner och så här. Så det, det finns ganska många skillnader såklart. Och sen inte minst vid handel då såklart. Så att om du hedgar med en termin, då har du, alltså, har du en perfekt hedge, då har du kanske, du ligger helt flat. Om du köpt, du har aktier, så ser du terminen emot, då ligger du helt flat.
Liksom. Delta 100 eller delta 1 som du
säger. Ja, men precis. Medan med optioner så kan du fortfarande behålla den riktning du föredrar.
Yes. In i kursportalen och kolla skillnaden om man vill.
Ja, och det finns en liten kursmodul där också på din sida om just terminer. Det är på engelska, men en kort summering av forwards och futures och lite grann fondförvaltare med flera som berättar hur de använder.
Ja, det finns bra med material där om man vill, om Clifford här vill fördjupa sig.
Och även andra.
Nej, inte bara han.
Precis. Vad har du mer för frågor?
Pernilla har frågat så här, hur mycket premie är vettigt att lägga i en optionsaffär? Och det här är faktiskt någonting som kommer upp ibland. Och det kan man ju förstå. Ska jag lägga liksom 1000, 2000, 3000 kronor i premium? Och ja, vad säger du?
Ja, jag brukar väl kanske inte tänka i reda pengar så, utan man får tänka lite grann. Det, om jag köper en option, alltså om vi lägger premium, då köper en option, utgår jag från här. Och då ska man tänka på att det är ju det man också riskerar.
Ja.
Det är klart att det är en större chans eller sannolikhet, alltså om du köper en köpoption med mycket realvärde, då står det chans att den får ett värde på slutdagen såklart. Mm. Men den kostar mycket mer och du kan förlora mer. Så att hur mycket som är vettigt, det är lite grann hur mycket man vill investera och såklart vad man tror på. Ska det röra sig mycket, då behöver du inte köpa kanske en så dyr option, utan då kanske du köper en som har lite mer explosivitet.
Mm. Man kan väl säga också som så att lägga aldrig mer premie än vad du har förmåga att kunna förlora och bli av med. Så, och det ska inte vara så mycket. Det finns ju, vi har ju sett exempel, både du och jag, när någon har lagt ner flera hundratusen. Alltså, säg 10-20% av en portfölj i optionspremium.
Ja.
Det är inte bra.
Nej.
Men det är för hög risk.
Sen tycker jag också man ska tänka på det här. Nu kommer jag osökt in på det här med alltså volym och vilket lösenpris och sånt. Men det kan ju vara så att om du är väldigt positiv, då kan du kanske hellre köpa fler optionskontrakt, köpa optioner i det här fallet. Kanske en liten bit upp.
Lösenpris som är högre.
Ja, lösenpris som är högre. För att det går upp mycket som du tror på det här fallet, då kommer det bli, det kommer kicka in, det kommer bli explosivitet.
Hävstångseffekt.
Ja, mycket större än om du kanske köper färre kontrakt som är dyrare premie. För då behöver du lägga in mera och du köper färre kontrakt.
Så samma pengar, mer utfall, men kräver lite större rörelse.
Precis, exakt. Så att det är lite sånt där man ska tänka på också.
Man kan leka lite med det.
Carlos
har frågat så här. Hur långt tillbaka beräknar man den historiska volatiliteten?
Jag tycker att du ska svara på, för du är Mr. Volatilitet.
Ja. Nej, men det är faktiskt en ganska bra fråga. Den klassiska är ju 30 dagar tillbaka.
Det är det du kikar på, eller hur?
Det kikar jag på, ja. Och det tror jag de flesta modeller kikar på också.
Ja.
Men det finns ju nackdel faktiskt, ska vi ta och nämna, med 30 dagars volatilitet. Eftersom det då pekar på hur det här underliggande pappret har rört sig de sista 30 dagarna, så kan det ju faktiskt ha hänt någonting de sista 22 dagarna som är specifikt just för den här tiden, som sen kommer lugna ner sig och då kan man få en felaktig bild. Så många aktörer kompletterar ju ofta sin bild, de som sitter och tittar mycket nu på volatilitet, med en 200 dagars eller historisk volatilitet.
Jag tror du skulle säga 90 dagars för det, men det är 200 dagar.
Det finns ju 90, man kan ju välja själv.
Ja, exakt. Jag tänkte med 200 dagar, det var.
Nej, men 200 dagar, det är inte riktigt ett helt år, utan det är tre kvarts år tror jag, eller något sånt där. Och det är någon tid, det är över ett visst antal rapporter tillbaka, jag kommer inte ihåg exakt, men det finns en logik. Och det finns liksom mer jämn rörelse i aktien. Och då kan man fråga sig, varför gör man inte jämnt så då? Nej, men därför att det finns ju större risk med att titta allt för långt tillbaka. Mm. Så 30 dagar visar sig över tid vara den liksom bästa närliggande historiken då.
För det kan ju vara ett helt annat läge för bolaget eller marknaden, vad som hände då för nästan ett år sedan kontra nu såklart.
Ja, man kan jämföra med början på 2022 till exempel och 200 dagar framåt. Det var ett krig som bröt ut däremellan. Ja. Så då finns det kanske någonting att...
Ja, exakt.
Så att det finns lite så här att tänka på. Så att man, det är 30 dagar i alla fall som är vettigt att titta på och det brukar funka över tid i alla fall.
Så det är svaret egentligen?
Det är svaret. Och är det så att man märker att det är ett bolag eller någonting som händer i marknaden, då kan det vara... Då förstår man att det är läge att kanske titta lite längre tid.
Ja.
Om man nu är där och värderar på det sättet.
Så att det är representativa siffror. Ja.
Men annars är det 30 dagar.
Ja.
Så det är så.
Bra.
Har vi en ordspråk idag då? Det har vi. Frågar jag dig, för jag visste svaret.
Men... Det är du som har fått, eller har du tagit fram det själv? Fått inskickat?
Jag har fått inskickat av, det står Annika här. Fast jag vet inte om det är... ja, vi säger att det är från Annika. Tack Annika. Det står så här. Ingen vis pilot, oavsett hur duktig eller erfaren, skippar checklistan. Det sa Charlie Munger.
Och han var pilot, eller?
Vet du inte vem Charlie Munger var?
Nej.
Va?
Nej.
Thomas Bernholm.
Ja. Du får skämmas.
Vet du vem Warren Buffett är?
Nej, jo, nej. Jag skojar.
Nej, men... ja, var, de är ju radarpartners där. Men det är på temat så här, som Annika menar, är en trading plan är grejen. Det har vi haft några gånger här.
Det låter väldigt...
Men det är ju det. Ingen vis pilot oavsett hur duktig skippar checklistan. Och det är ju det. Om vi ska ut och handla på börsen, vi ska ju inte ge oss in i risk om vi inte har lite koll på hur vi ska agera om det går åt andra hållet. Mm. Bra eller dåligt. Vi har ju vår checklista.
Det är jättebra.
Så vi ska vara visa piloter.
Vill man ha en pilot som inte checkar av saker innan avfärd?
Nej, nej. Det låter inget bra. Nej. Vi chansar.
Nej, usch. Nej. När man ska tänka på det, jättebra prick av som du är inne på här. Bra ordspråk. Mm.
Toppen, vi ska avsluta. Vi har pratat en bra stund här igen. Produktivt avsnitt. Bra gäst, Magnus Lilja. Och så vidare. Gå in på optionspodden.se skulle jag säga. Så har ni allting där. Eller bloggen.se. Men sen finns allting där.
Allting.
Allting i hela världen som man behöver finns där.
Jättebra.
Twitterkonto och grejer.
Nej, men då så.
Men du, ska säga så då?
Vi tackar så mycket för idag. Tack alla lyssnare.
Och vi hörs snart igen,
Ha det så fint.
Samma.
Bra. Hej då.
Den här podden har spelats in hos Studio Smile.